Du lyssnar på Statshemligheter, en podd av fackförbundet ST med mig Silvia Kakembo. Här pratar vi om statens roll i samhället och hur det är att jobba i staten. Myndigheter måste vara opartiska. Det är så pass viktigt att det till och med är fastslaget i grundlagen. För de som arbetar på en myndighet betyder att de måste vara opartiska i jobbet. Personliga åsikter får inte påverka hur de gör sitt jobb eller fattar beslut. Men under den senaste tiden har tjänstepersonernas objektivitet ifrågasatts flera gånger till och med. Personal på myndigheter har i olika sammanhang anklagats för att vara aktivister. Det mest uppmärksammade fallet var när Sverigedemokraten Björn Söder twittrade om Migrationsverket i januari. Dags att städa upp i myndighetssverige. Bort med asylaktivister från verket, löd hans tweet. Och vi har faktiskt intervjuat Mikael Ribbenvik, alltså Migrationsverkets före detta generaldirektör, om de här aktivistanklagelserna. Och hans take på det hela kommer vi få höra senare i det här avsnittet. I ett annat fall som man kunde läsa om i DN anklagades anställda på Folkhälsomyndigheten för att bete sig som aktivister. Och i början av året startade flera medarbetare en intern mejltråd. De tyckte att myndigheten gjorde för lite mot klimatkrisen som är ett stort folkhälsohot enligt Världshälsoorganisationen. Men olika chefer försökte stoppa diskussionen. De tyckte att tjänstepersonerna skulle sluta skicka, citat, aktivistiska mejl. Och en chef sa dessutom att mejlen gick emot deras roll som objektiva tjänstepersoner. Och jag blev ganska paff när jag läste om det här klimatbråket på Folkhälsomyndigheten. Och jag blev också ganska nyfiken. Vad får egentligen tjänstepersoner säga och skriva? Och hur långt går deras yttrandefrihet? Och var går gränserna för aktivism? Och för att förstå detta så har jag bjudit hit Joakim Lindqvist, förbundsjurist på fackförbundet ST. Hej Joakim!
Hej!
Varmt välkommen hit!
Tack!
Du, det ska bli så spännande att få prata om de här frågorna med dig. Jag tänker att vi kanske börjar då här med Folkhälsomyndigheten. Vad säger du som jurist? Var det liksom okej att medarbetarna skickade såna här klimatångest-mail till sina chefer?
Ja, statliga anställda har ju yttrandefrihet precis som alla andra som är fastslaget i grundlagen. Det är ju faktiskt till och med, grundlagsskyddet handlar ju om att det allmänna inte får gå in och tysta medborgare. Och i det här fallet så är ju arbetsgivaren också det allmänna, en statlig myndighet. Så statligt anställda har egentligen längre gående yttrandefrihet än vad privatanställda har. Så bara det gör ju att det är högre i tak för statligt anställda att gå ut och uttrycka sina åsikter. Och syftet med yttrandefriheten är ju att vi ska ha en bred samhällsdebatt där många åsikter får komma till tals. Mot det står ju det här då intresset att medborgarna måste lita på att myndigheter agerar sakligt och objektivt. Ibland kan ju de här komma i konflikt då med varandra. Men yttrandefriheten väger ju väldigt tungt i det här sammanhanget. Till det kommer då de här att det även finns, förutom yttrandefrihet i grundlagens mening, så har vi ju lagar om visselblåsning. När det finns missförhållande, då ska man ju i första hand gå in internt och påtala vad man anser vara fel. Och även när det gäller den grundlagsskyddande yttrandefriheten så har ju justitieombudsmannen sagt att men det här är ett av kärnområdet, att man går in och diskuterar hur myndigheten förhåller sig till sitt uppdrag. Och då kan man ju också då mäta utifrån det här med saklighet och objektivitet. Är det osakligt att klimatkrisen på något sätt skulle påverka folkhälsan? Nu är inte jag någon expert på det, men det finns ju ändå, så som jag förstår det, ganska många forskare som tror att klimatförändringarna kommer få stor påverkan på folkhälsan. Så då kan man ju inte då kritisera det från att man har på något sätt frångått sitt myndighetsuppdrag. Att det kan mycket väl ligga inom myndighetens uppdrag att göra det här. Och det är ju just det syftar till yttrandefriheten, att få till en diskussion. Det är ju snarare det att de som går in och försöker tysta det här är väl de som gör fel. snarare än de som försöker lyfta frågan.
När man håller på och pratar om att statstjänstemän är aktivister, finns det en risk att det uppstår en tystnadskultur på myndigheter där det är så här, men säg ingenting alls, för att det liksom riskerar att gå utanför ramen för vad som är tillåtet, trots att man ser att det finns oegentligheter som begås eller sätt som myndigheten brister i sitt uppdrag?
Ja, jag tror ju tyvärr det. Det är ju när chefer går ut och tillrättavisar, så det är ju samma chefer sen som sätter lön och beslutar om befordran och så vidare. Och om cheferna sätter en nivå att här är det lågt i tak, här får vi inte prata utanför den specifika ramen vi har, då finns det ju en uppenbar risk att människor inte törs, just för att de är rädda för repressalier. Sen finns det ett repressalieförbud att man inte får straffa personer. Men det är ju tyvärr så att det är ganska lätt att liksom slinka förbi det. En reglering i Sverige som jag tycker vi ska vara väldigt stolta över är ju den i tryckfrihetsförordningen, att det finns, om en anställd uttalar sig anonymt till media, så får ju cheferna inte efterforska. Det är ju kriminaliserat då att cheferna efterforskar vem som har uttalat sig i media. Det är ju ett sätt att undgå repressalier som motverkar, som är ganska unikt för Sverige och som vi ska vara väldigt stolta över.
Och det här var ju, precis som vi sa då, en intern mejlväxling, och du var lite inne på det, men hade det varit okej för de anställda på Folkhälsomyndigheten att kritisera ledningen offentligt, alltså i media?
Ja, det tycker jag också, särskilt i den här specifika frågan tycker jag egentligen inte det är något snack om saken. Man måste ju skilja på att uttala sig i myndighetens namn. Det ska ju aldrig råda något tvivel om om det är myndigheten som uttalar sig som sådan, eller om det är de anställda på myndigheten som har personliga åsikter. Men här stod det väl ändå ganska klart att det var anställda som ansåg att myndigheten inte uppfyllde sitt uppdrag. Och det är väl just sånt som yttrandefrihet ska handla om.
Men hur går det ihop då med att myndigheterna ska vara opartiska, men personerna som jobbar där får använda sin yttrandefrihet inom ramen för lagens ramar? Liksom?
Man får liksom skilja på åsikter och handlande. En medborgare ska ju förvänta sig helt oavsett vad den statstjänstepersonen har för privata åsikter, att få ett korrekt bemötande när man träffar den personen i tjänsten, att de handlägger ärenden i enlighet med lagar och förordningar, att de iakttar likhet inför lagen, att man agerar sakligt och objektivt.
Men är det okej då om, säg att jag vill uttrycka mig om något som ändå kanske liksom förstör myndighetens anseende? Om jag tar ett påhittat exempel här då. Jag är anställd på barnombudsmannen. Får jag liksom skriva på min privata Instagram så här: jag hatar barn, de tär på samhällskroppen och kostar massa skattemedel och är lättjefulla individer. Sådär. Liksom, är det rimligt eller är det inte rimligt att man får tycka så?
Ja, jag är ju själv förälder. Det var ju ett lite provokativt exempel. Men om vi bryter ner det juridiskt då. Barnombudsmannen handlägger kanske ärenden som rör barn. Kan man tolka det här uttalandet som att man inte kommer vara objektiv, att man kommer missgynna alla barn och inte tillämpa lagen på rätt sätt? Ja, kanske. Det var ett generellt uttryck om att man hatade barn. Om man skulle spetsa till det ännu mer och säga att barn ska inte ha några rättigheter, barn ska behandlas sämre än, eller barn ska utsättas för våld, barn borde agas varje dag till exempel, då uppmanar man ju till någon form av lagbrott. Det finns ju andra brott även än förtal och yttrandefrihetsbrott än så, som en myndighetsperson får inte bryta mot några brottsbalksbestämmelser, som sagt. Då kanske man har passerat gränsen. Frågan är om jag hatar barn går över den gränsen. Sen är frågan, även om den går över gränsen, så får man ju fråga, vad är sanktionerna? Är det tillräckligt grovt för att man ska bli av med jobbet? Eller det kanske skulle vara okej för myndighetsledningen att ge en reprimand att du skadar myndigheten genom de här uttalandena om att du hatar barn. Det kanske justitieombudsmannen skulle acceptera, medan kanske avsked kanske inte skulle hålla i arbetsdomstolen.
Okej, vi ska prata lite mer om ett konkret fall som jag nämnde här inledningsvis, nämligen Migrationsverket. Och jag recapar här då lite kort. I början av året bestämde sig regeringen för att byta ut Migrationsverkets dåvarande generaldirektör Mikael Ribbenvik. Och som reaktion på detta då så twittrade Björn Söder, dags att städa upp i myndighet Sverige, bort med asylaktivister från verket. Det var liksom klart och tydligt en känga till Ribbenvik. Men det var lite oklart vad SD-politiken egentligen syftade på. Och vi har ringt upp Mikael Ribbenvik och frågat varför Söder kallade honom för aktivist.
Men jag tror att just detta har med att göra att jag var ansvarig under flyktingkrisen när det kom väldigt många människor till Sverige. Då får man någon slags guilt by association. Men det är ju ganska löjligt. Det är ju ungefär som att man skulle sparka vädergubben som läste vädret under stormen Gudrun.
Men jag gillar det här. Don't blame the vädergubbe, säger Ribbenvik. Men skämt åsido, han betonar ju att han aldrig har ägnat sig åt aktivism.
Alla som känner mig vet ju att jag alltid har hållit idealet som statstjänsteman högt. Jag tror att i en allt mer polariserad värld så avkrävs man hela tiden svaret på om man står på den ena eller andra sidan. Men det som är fint med att vara statstjänsteman, det är ju att det där ska man inte göra i sin tjänstutövning. Och det är någonting väldigt fint att vara den objektiva statstjänstemannen.
Så även om Ribbenvik tycker att Söders tweet undergräver förtroendet för statsförvaltningen, så ser han ändå att aktivistanklagelserna ledde till något positivt.
Vi hade ju en extremt livlig diskussion på myndigheten om statstjänstemannarollen. Och jag skulle säga rakt av att alla broschyrer man har tryckt upp genom åren om statlig värdegrund och statstjänstemannarollen, och de bleknar i jämförelse med den diskussionen som vi hade på myndigheten. Jag tror att alla som jobbar på Migrationsverket då fick liksom en crash course i vad statstjänstemannarollen innebar. Alla var intresserade av det. Så på det sättet så var det väldigt bra.
Ja, Joakim, och sen står du och jag här också och gräver i vad som är tillåtet och vad som inte är tillåtet. Så vi kan säga att det här liksom samtalet som sattes igång där fortsätter. Och jag har en massa fler exempel här som jag vill gå igenom med dig för att förstå lite bättre. Och min första fråga då, efter att ha hört det här, är så, okej, men hur ser det till exempel ut med debatt? Artiklar. Säg att jag jobbar på Försäkringskassan som handläggare. Får jag liksom skriva en debattartikel i Aftonbladet där jag säger så här, ah, men sjukersättningen borde höjas. Jag har liksom sett på nära håll de negativa konsekvenserna av liksom den här låga ersättningen. Får jag liksom skriva det så länge jag bara skriver under som privatperson?
Ja, det tycker jag verkligen. Självklart. Det är ju de som har insikt i verksamheten som på något sätt kan uttala sig med någon korrekthet om vilka konsekvenser till exempel vissa politiska beslut får.
Mm. Och om jag skriver under då, hälsningar Silvia Kakembo, handläggare på Försäkringskassan, ser det inte ut då som att jag kanske uttalar mig i Försäkringskassans namn?
Ja, kanske. Där kan man börja närma sig en gräns. Jag skulle nog inte tolka det bara för titeln, men justitieombudsmannen har gjort uttalanden och även akademiker har gjort uttalanden just om det här när man använder sin titel i privata sammanhang, att det finns risk att man sammanblandas som att man uttalar sig i myndighetens namn. Sen får man väl liksom göra en bedömning i varje fall där. Jag tycker inte att man skriver sin titel i den där debattartikeln på något sätt skulle leda till att folk tror att det är myndigheten Försäkringskassans åsikt.
Mm. Men det kanske är annorlunda om man är en högt uppsatt chef på myndigheten.
Ja.
Just det. Om vi kollar på demonstrationsrätten då. Får jag som tjänsteperson gå på en demonstration på min fritid som kritiserar regeringens politik? Typ en demonstration mot det här så kallade informationsdelnings- eller angiverilagen?
Ja, självklart.
Ja, skönt. Härligt med klara besked. Men om den här lagen nu då blir verklighet sen, då måste jag liksom följa den.
Ja, alltså den offentliga makten utövas ju under lagarna. Och det är ju det uppdrag man har som myndighetsanställd då. Och sen att iaktta allas likhet inför lagen. Sen just det här exemplet, jag förstår ju att du tog det för att det spetsas till lite. Där har det ju funnits diskussioner om det inte blir flera lagar som kanske kommer i konflikt med varandra. Vi har ju till exempel gjort barnkonventionen till svensk lag. Kommer det här strida mot barnkonventionen ifall lärare måste ange elever, och det, vi har också pratat om sjukvårdslagen och allas rätt till en likvärdig sjukvård. Och då hamnar man ju i en situation att man som statsanställd får göra en bedömning vilken lag man ska följa och hur olika lagar förhåller sig till varandra.
Ja, den som lever får se helt enkelt hur det blir med det där i praktiken. Om vi tar det till nästa nivå av yttrandefrihet då, får jag engagera mig i ett parti och till exempel kandidera till ett uppdrag som fritidspolitiker i min kommun?
Ja, då lämnar vi liksom lite yttrandefriheten i sig och hamnar mera i det här föreningsfriheten, rätten att organisera sig och ta olika uppdrag. Både yttrandefriheten och föreningsfriheten finns ju i regeringsformen. Och den kan ju inskränkas genom lag ska den inskränkas då, och just när det gäller att ta uppdrag eller andra anställningar som myndighetsanställd, då finns det ju en bestämmelse i lagen om offentlig anställning att man då inte får ta uppdrag eller föreningsuppdrag eller ha andra anställningar som kan påverka myndighetens anseende eller att man själv då kan anses opartisk. Så där finns det praxis. Ibland säger myndigheten att nej, det här är inte en tillåten bisyssla som det kallas. Och så prövas det i arbetsdomstolen. Just politiska uppdrag står det i förarbeten. Politiska, fackliga, ideella uppdrag är sådana som i huvudsak ska vara tillåtliga. Däremot är det väl en annan sak, ja, till exempel en polisman, en trafikpolis som också har en bilverkstad precis bredvid då och bötfäller personer för att bilen inte, och sen kan man komma och laga det på polismannens verkstad då till ett bra pris. Det är sånt som kommer rubba förtroendet för den där polisens opartiskhet till
Men
exempel.
Politiska uppdrag är liksom OK, även om man kan vara så här, jag vet inte, driva en annan linje då som parti än vad man gör som statsanställd när man som sagt följer lagen som gäller utifrån ens myndighetsverksamhet.
Jag har inte sett att det har underkänts, men det har varit uppe som prövning just. Man gör en prövning hur nära ens tjänsteutövning den här bisysslan ligger. Man gör också en prövning vad man har för tjänst inom en myndighet. Har man en tjänst, det är hårdare bedömningar på de här rättsvårdande myndigheterna, polis, åklagare, domare. De ska liksom stå ännu högre, stå högst bland alla tjänstemän. Att man inte ska kunna ifrågasätta deras opartiskhet. Men man har prövat en polis som har politiskt uppdrag i socialnämnd till exempel. Det har ansetts okej. Men det kan finnas någon gräns. Men jag har ju inte sett just att politiska uppdrag skulle ha...
Just det. Ja, men så då är det förmodligen fritt fram. Ja, ja. Vi får se. Mm. Jag tänkte också att vi skulle prata om fall av aktivism som faktiskt har ägt rum. Och då handlar det liksom inte om vanliga handläggare på myndigheter som har gjort något aktivistiskt, utan de fallen jag har hittat handlar om forskare som har hamnat i strålkastarljuset. Och ett exempel kanske Mello-fansen kommer ihåg. I år så stormade ju en fysikforskare som jobbar på Lunds universitet Mello-scenen. Och med sig hade han liksom en affisch med budskapet "Återställ våtmarker". Vad säger du, Joakim? Var det här liksom okej att göra som statligt anställd?
Ja, alltså som statligt anställd, det hade ju ingen koppling till... Det här var ju inget som gjordes i tjänsten. Det här gjordes ju på fritiden. Det var ju, hade ju ingenting med arbetet att göra. Det fanns ingen risk. Det syndes väl inte ens att det här var en forskare, eller det var ju inte ens i det sammanhanget. Det här var ju en privat åsiktsyttring. helt utanför tjänsten. Jag ser inte att det skulle påverka anställningen
på något
sätt. Så
man får liksom vara aktivist som statligt anställd?
Ja, självklart. Mm. Ja. Mm. Sen har vi ju alla samma lagar och regler att förhålla oss till.
Mm. Men har just forskare en särställning, skulle du säga, bland tjänstepersoner inom staten i allmänhet? Om man tänker, man är ju på pappret liksom statligt anställd, men det kanske är lite annorlunda att vara vid ett universitet.
Ja, jo, men det är nog det. Det finns, det är mycket generösare till exempel med forskares bisysslor. De uppmanas nästan att agera. Det finns också ett uppdrag att universiteten ska samverka med samhället runt omkring. Och de är ju... Även institutionerna inom universitet är ju mer fristående. Professorer har ofta haft ett väldigt, väldigt starkt anställningsskydd traditionellt. Nu håller det lite på att luktras upp. Jo, jag skulle nog säga att just inom universitet och högskola så är det högre i tak när det handlar om ännu högre i tak.
Ett annat exempel ägde ju rum i maj. Då kastade en person som till vardags jobbar på Uppsala universitet som lektor i pedagogik. Den här personen kastade en hink med låtsasblod på Finansdepartementet, min gamla arbetsplats. Och det här var alltså en protest mot regeringens klimatpolitik som personen då tyckte var bakåtsträvande. Sen så var den här personen superrekorddelig och tvättade bort det här blodet. Men kan man som statstjänsteperson på sin fritid kasta fejkblod på ett departement?
Ja, det kan man ju uppenbarligen. Men frågan är, ska det få några konsekvenser i arbetet för att man har gjort det här? Nej, skulle jag säga. Det finns ju en tolerans mot, om vi tar ett steg längre. Om det här skulle vara brottsligt, man skulle ju kunna få det till någon form av skadegörelse eller åverkan. Nu verkar det inte ha blivit några skador. Hon tvättade ju bort det dessutom så där innan. Men även om man begår någon form av mildare brottslighet på sin fritid så är ju inte det något som normalt sett påverkar tjänsten, anställningen. Det är om man begår brott i jobbet och också om det har väldigt stark koppling till... Om brottet har stark koppling till arbetet. Men här var det ju nog inte ens brottsligt. Och det handlade dessutom om att uttrycka, använda sin yttrandefrihet och uttrycka en åsikt. Om ändå på ett väldigt uppmärksammande eller lite provokativt sätt då kanske. Men alltså, ett öppet demokratiskt samhälle måste liksom ha tolerans även för lite mer provokativa uttryckssätt.
Ja, men om vi ska försöka summera det här då. Jag tänker att yttrandefriheten för statligt anställda är ganska långtgående i Sverige. Och det viktigaste är att man som tjänsteperson sköter sitt arbete opartiskt och enligt gällande lag. Och de åsikter man har på sin fritid eller de aktiviteter man sysslar med på sin fritid får liksom inte spilla över till jobbet när man sitter där vid handläggningsskrivbordet. Är det så man kan sammanfatta det, Joakim?
Ja, det är nog det är en bra sammanfattning.
Men då säger vi så. Mm. Tack så jättemycket, Joakim Lindqvist, förbundsjurist på fackförbundet ST. Jag heter Silvia Kakembo och du har lyssnat på Statshemligheter, en podd av fackförbundet ST. Produktion och redaktion görs av Arena Opinion på uppdrag av ST. Och mer info om fackförbundet ST hittar du på www.st.org. Tack för att du har lyssnat idag.